Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej, kom och hjälp mig, Fanny Wijk, att sätta igång den här onsdagen med nyhetsshowen 28 februari, som väl inte är den sista februari, för det är något jäkla skottår vi har att göra med.
Va?
Ja, det är skottår i år.
Jag hatar det.
Ja, det är vår linjär, det hatar vi. Men vad ska du
med det?
Vad ska du prata om?
Jag ska inte prata om det någonting mer, lovar jag. Jag ska göra en uppföljning på spårvagnsolyckan som vi pratade om igår. Som ju var en pågående händelse under sändningen igår fortfarande.
Just det.
Det gick ingen trafik etc. Sen ska jag också prata om att en anställd på Karolinska institutet har fått tuberkulos.
Ja, what's that about?
Efter en läcka på deras säkerhetslaboratorium.
Det låter jättekonstigt.
Det hör man ju att det inte är bra.
Nej, det är ingen bra. Jag ska prata om det senaste politikbråket i Sverige med Richard Jomshoff i centrum. Han anklagas för att vara rasist för att han sagt att Daniel Riazat från Vänsterpartiet ska dra från Sverige ungefär. Mer om det sen då. Ja, vi får gäst också Andreas Granat, utrikesredaktionen här på GP jobbar han på, och han kommer hit och pratar om senaste nytt kring Alexei Navalny.
Ja.
Det har ju kommit en stridström av nyheter sen hans död då i förra veckan. Mm. Och det talas om att det var någon fångutväxling på gång strax före han dog, och det har också då varit ukrainska uppgifter om att han faktiskt dog av en blodpropp. Vi ska reda ut med Andreas vad man faktiskt vet och kan säga om det här och hur snacket går då inför hans begravning.
Ja.
Som också det har varit en del snack om.
Det har varit en del snack,
va? Hur och om och i vilka former den ska bli av och så vidare.
Mm.
Ja, sen blir det bakvagn också. Vad har du där för nu?
Ny studie om hur många ord det finns för att säga att man är full.
Mm. Användbart.
Ja, det kan ni ta med er in i helgen sen. Också en riktigt sjuk djurnyhet har jag.
En djurnyhet?
Ja.
Mm, underbart, det ser vi fram emot.
Mm.
Jag ska prata lite om en The Willy Wonka Experience i Skottland som gick åt helvete. Mm. På massa ledsna barns bekostnad. Också kanske lite om att det inte blir någon gurka i bamba längre. Eller tomat.
Nej.
Ja, jag ser på dig, Fanny.
Ledsna barn du all är over din bakvagn,
ja, faktiskt. Många ledsna barn blir det. Ja, Ina är ju sjuk, kan vi säga.
Krya.
Ja.
Krya gumman.
Krya gumman.
Du skickar en kram.
Ja, det gör vi. Så du rycker in, Fanny.
Jajamän.
Är läget annars då?
Jag har pollen.
Du har pollen. Ja, det är en ny pollen på gång. Var det inte någon nyhet om det?
Alltså, jag blev så jävla sur när jag såg det på GP.
Ja.
Att det var en ny... Men jag har fan den artikeln här.
Ja, För mig så är ju pollennyheter sånt där som bara jag bara sorterar bort direkt,
ja, det
för jag har aldrig haft några
verkligen
problem med
vet
det.
Vad, jag fattar också hur störigt det är med oss pollenallergiker. Men vad ska vi göra då?
Nej, alltså jag
vi mår ju skit hela våren. Ja, det är februari och jag mår redan skit.
Det är jobbigt i en tid när alla andra njuter.
Ja, bara, snart är det vår. Och käften!
Ja, men jag kan ändå känna sympati med det. Jag tycker faktiskt att jag tycker inte att man behöver liksom klanka ner på folk som har pollen och att det är så tjatigt att höra om det. Jag upplever inte att folk med pollen typ gnäller den så mycket om det för att de är så stigmatiserade typ att de inte får gnälla.
Och det är ändå sjukt för att vi blir liksom sjuka av att vara i naturen.
Ja.
Är det verkligen okej? Okay?
Nej, det är väl något att gnälla för. Ja. Pollensäsongen är igång, hassel och al blommar för fullt.
Ja, det är de jag är allergisk mot.
Ja, det är de.
Sen blir det bättre fullt och bättre för mig dock, ska sägas.
Ja, det blir det. Mm. Björkpollensäsongen blir ovanligt mild. Ja, hjälper det?
Nej, det är det. Det skiter jag. Men väggörten ju.
Ja, är det den som är den
nya? Det är en ny ovälkommen gäst.
Det låter som en inomhuspollen typ. Vad är en väggört?
Ja, jag vet inte. Det verkar vara en växt som finns i Väst- och Sydeuropa och är släkt med nässlor, men också är allergiframkallande. Och den har man börjat hitta då i Väst- och Sydsverige.
Ja, oh, det var väl själva fan du, Fanny.
Jag visste att det skulle vara någon skit. Igår pratade ju jag och Linnea om spårvagnsolyckan mellan Gamlestan och Angered där en spårvagn då kördes på bakifrån av en annan och flera personer skadades.
Ja, jag såg bilden på den här spårvagnen på gp.se.
Dramatiska bilder, det var ju det som hände under sändning att när vi började sända så stod de fortfarande kvar spårvagnarna. Och sen när vi gick ur studion så kunde vi se då att de hade boxerats bort. Ja. Och det var ju liksom en helt kvaddad bakdel på den här vagnen som ju påkörde uppenbarligen.
Det såg faktiskt väldigt otäckt ut.
Det såg väldigt otäckt ut och det var ju också 16 personer som skadades som kontrollerades på plats och togs om hand av ambulanspersonal. 6 av dem åkte till sjukhus och igår var det 2 personer kvar, en man och en kvinna i 60-årsåldern, men de bedöms vara lindrigt skadade.
Och det var väl förväl.
Det var väl ändå förväl när man såg de bilderna kände jag ändå.
Ja, alltså för vi började prata lite om det på redaktionen här några av oss och att alltså vet bara när vagnen bromsar in hastigt, exakt. Så vet man ju att man kan nästan dratta på ändan liksom.
Ja,
och
en
sån jäkla smäll, jag menar det känns som det var tur att ingen råkade värre ut än vad de gjorde. Utifrån, liksom, vad
utifrån
jag kan,
bilden.
Utifrån bilden, exakt.
Så ni förstår själva att vi inte kan avgöra det. Men ja, så är det. Nu har de här vagnarna då flyttats till en vagnhall och ska undersökas lite till. Mm. Polisen utreder den här händelsen som en trafikolycka med brottsrubricering vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Och de sa igår att de arbetar vidare med ärendet och hämtar in dokumentation och håller förhör. Bland annat så ska man genomföra då tekniska undersökningar av de här spårvagnarna och analyser av färdskrivare.
Mm-hmm.
Samt inhämtning av film och ytterligare förhör med folk då. Men det är ingen som är liksom misstänkt för något brott hittills då.
Det är lite så svarta lådan som
exakt,
flygplan.
Jag antar att det är något sånt. Mm. Jag har inte liksom satt mig in.
Nej, jag förstår
färdskrivare.
Inte jag heller. Men
jag
det för tankarna dit.
Exakt. Och August Brandt, polisens talesperson, sa till oss på GP igår då att de måste få en tydligare bild av händelseförloppet och vad som kan ha orsakat olyckan innan då någon kan misstänkas för något brott.
Mm, mm.
Och även statens haverikommission är inkopplat och kommer att undersöka den här olyckan.
Statens haverikommission, de hör man om en del.
Man hör om dem en del för att det är så himla mycket olyckor.
Ja.
Och det verkar som att de har jättemycket att stå i. Nästan 20 olyckor utreder de just nu.
Mm-hmm.
Bland annat då branden i Oceana och skredet på E6. Och även den här arbetsplatsolyckan, hissen i Sundbyberg.
Ja,
vill jag
just
säga
det.
Att det var.
Mm, den ja.
Och chefen för statens haverikommission säger att det är ett väldigt ansträngt läge att det kan ta dem helt enkelt mycket längre tid att utreda, vilket kan vara dåligt för Sveriges säkerhet på olika sätt då.
Ja, alltså, om de är liksom helt backed up typ.
Exakt.
Det är för många haverier i det här landet just
vi
nu.
Vi kan inte hantera ett haveri.
Nej, det låter ju inget bra såklart.
Det låter inget bra, men polisen är ju på det. Också.
Ja.
Och exakt vad som hände vet vi alltså inte, men enligt FCT Väst då så ska en av de här spårvagnarna av någon anledning ha kört väldigt långsamt.
Mm-hmm.
Den främre då. får vi anta.
Ja, antagligen.
Eftersom den blir påkörd.
Den blir påkörd bakifrån, ja.
Ja, och när man kör långsamt, då ska föraren meddela det till trafikledningen. De sitter ju där och jobbar med att kommunicera med olika förare. Och vad så. Nu ska vi köra, dirigera om trafiken.
Jag kör lite långsamt här.
Ja, precis. Det är något på spåret. Men vad som har hänt då i detta fallet, om det har meddelats eller inte, det vet man inte riktigt ändå. Linda Rudenvall som är vd på Göteborgs spårvägar säger till SVT att ja, vi kollar på hur kommunikationen såg ut just i detta fallet. Och det är en del av vår utredning. Och sen lite så. Som ni förstår, om vi kan få utreda det.
Ja.
I fred. Ja. Tack.
Lägger på.
Ja, tack så mycket. Ja. Den här sträckan då mellan Angered och Gamlestan, det pratade vi också om igår då. Det är ju, man kör ju väldigt snabbt där.
Ja, det är lite expressspår där.
Ja, det är ju väldigt raka spår utan liksom någon, några kurvor att sakta in i. Så man kan köra upp till 60 km i timmen där.
Ja,
och det är ju ganska snabbt va?
Lång sträcka utan hållplats liksom.
Precis, men man vill inte då spekulera från Göteborgs spårvägars håll i vilken betydelse för krocken den här hastigheten hade.
Nej.
För vi vet inte om det var hastigheten som orsakade det, säger Linda Rudenvall.
Det är samma.
Man vet inte.
Låt oss utreda.
Låt oss utreda. Något vi vet är dock att Göteborgs spårvagnar inte har något automatiskt bromssystem. Som hindrar liksom fordon från att köra in i varandra. Vilket man har till exempel på järnvägen.
Okej.
Okay. Där jobbar man med ATC, Automatic Train Control. Som bromsar automatiskt då om ett tåg börjar köra för fort. Eller typ kör förbi ett rödljus utan att stanna.
Nej, de kunde ju inte ens stänga dörrarna på din vagn i morse. Så.
De har en del att jobba på där. Nej, men nej. Så här säger Mimmi Mikkelsen på Göteborgs stad att ATC det fungerar när det är ren bantrafik och väldigt höga hastigheter då. Som på typ ett tåg.
Mm.
Men när vi kör i blandtrafik, typ att det finns lite bilar, lite cyklar, lite annan skit.
Då kan det bli lite automatiska stopp lite här och var typ.
Ja, då kan det bli liksom, med andra trafikanter så kan det, så finns det inget sånt system som fungerar bra.
Nej.
Men Linda Rudvall på spårvägarna säger dock till SVC att hon vet att de tittar på frågan om att se över de här säkerhetsrutinerna.
Ja, det kan ju betyda en massa saker då, men de känner till att det finns. Helt
inte att de
klart.
Nej. Va? Va?
You just blew my mind.
Exakt. Nej, men det är ju ganska speciellt med spår, alltså särskilt spårvagnstrafiken inne i stan. Det är ju ganska mycket annan trafik där va?
Ja, så det vet man ju inte... folk som kommer dit och kör bil och sånt va? Som inte är från Göteborg. De tycker det är ett helvete när det är vid korsvägen och så vidare.
De har inte fel.
Och då har de inte ens varit där när de börjat bygga Västlänken.
Exakt. Ja. Nu kan man inte köra där längre.
Nej.
Men det finns i alla fall väldigt mycket mer information om man blev extremt intresserad av de här automatiska bromsgrejerna.
Systemet, ja.
Ja, det finns på g.se att läsa för alla nördar. Jag hörde att Johanna Hagström som skrev den här artikeln hade fått mycket respons av läsarna.
Ja, jag trodde det av kollegorna. Det känns som det finns en del sådana överintresserade spårvagnspersoner här.
Men att det var någon som hade skrivit ett mejl om typ järnvägens historia.
Förvånar mig inte.
Nej. Det tror jag inte ni kan läsa på g.se.
Nej.
Men annan matnyttig information.
Det finns nog på internet. Innan jag ger mig in på ett politiskt bråk i Sverige då, mellan Richard Jomshof och Daniel Riazat, så en glad nyhet får man väl säga det.
Ja.
Gratis undervisning till alla. Tjoho!
Wow!
Så brukar det väl inte gå till i USA, Fanny?
Nej!
Att man får collegeutbildning bara strösslad i knät sådär.
Det har jag aldrig hört.
Nu är det så, på Albert Einstein College of Medicine i Bronx i New York.
Mäktigt att gå där, eller?
Vad sa du?
Mäktigt att gå där, eller?
Ja, du ska få höra. Alltså det här är då en 93-årig änka som donerat $1 miljard till den här skolan. Alltså ungefär 10 miljarder kronor. Rapporterar New York Times. Och det är en av de största skoldonationerna någonsin i USA och den största till ett medicinskt college. läser jag.
$1 miljard.
$1 miljard. Hon heter Ruth Gottsman, tror jag det uttalas. Och enka till David Sandy Gottsman, som tjänade en mega jätteförmögenhet då på att investera i miljardären Warren Buffetts bolag. Tidigt var han där. Den tidiga investeringen som vi alla drömmer om. När investerade du i den, sa du? Tidigt, gubben.
Innan du ens visste att han vänt.
När är det bra att investera i Apple och Microsoft sånt? Tidigt, gumman. Tidigt. Det ledde i alla fall i slutändan då, den här investeringen, till att det gjordes den här största donationen någonsin då till en medicinsk.
Undrar om de har några barn som bara, baff, vem bryr sig?
Ja, du menar den familjen som hade lite arvepengar.
Exakt. Ja, alltså, som nu gick till bättre.
Ja, det vet jag inte, det framgår inte. Men jag har en spekulation, vi kan återkomma till det. Men vi kan lyssna i alla fall på hur det lät då när hon själv, Ruth Gottsman, var där, tror jag, på college. Hon kom i alla fall med beskedet live till massa ungdomar.
I'm happy to share with you that starting in August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
Wow.
The crowd goes wild. Alltså jag har klippt ner det här nu för att de jublar så länge. Det är redan länge nu, eller hur? Det här är liksom, jag har inte loopat där. Nu, där valde jag att avsluta.
Nej, jag skiter i det här nu.
Det fortsätter ett antal sekunder till. Men du blir mycket rörd, Fanny.
Jag blir så rörd. Alltså jag grät i morse på vagnen när jag kollade på det. Men det var också när man såg deras ansikten.
De här,
att man bara fattar så här vad det betyder för dem, att de inte behöver betala miljoner kronor för sin utbildning.
Är det något också med Ruth Gottmans röst, att hon känns som en jättesnäll mormor?
Att hon är gammal.
Ja,
för det är så rörande, bara att hon finns.
Lite av hennes röst bara.
I'm happy to share with
I'm happy to share. Ja, den här skolan ligger då alltså i Bronx, som är den fattigaste stadsdelen i New York, skriver SVT, och 50% av eleverna är från New York också. Undervisningen kostar 600 000 kronor per år.
Ja.
Så det är rätt mycket pengar. Så från augusti kommer alla studenter som börjar där, och de som redan är inskrivna då, få gratis undervisning. Och i ett uttalande säger dekanen, alltså the dean, en tjänst känd från olika amerikanska filmer.
Verkligen.
Jaron Jomer, att gåvan radikalt revolutionerar vår förmåga att fortsätta attrahera studenter som är engagerade i vårt uppdrag, inte bara de som har råd. Ja, det var inte så levande citat, kände jag när jag läste det.
Mamma, ja, uppenbarligen. Men absolut.
Kan var lite göra glad, det här tråkigare liksom? The Dean. Ja. Men de är glada i alla fall. Ett tips kanske då till miljardären och pedagogiknörden Roger Akelius här i Sverige, som ville rädda svenska elever i friskolor.
Ja,
men så blev det ingenting. Men då kan han lära sig också att det går att ge pengar ändå, även om man inte köper en hel skolkoncern.
Nej,
då.
Bara donera då. Och hoppas på det bästa.
Ja, han donerar ju massa till massa andra grejer och SOS barnbidrag och sånt, vet jag. Så jag ska inte skoja för mycket om det. I alla fall, Sandy Gottsman, han dog 2022 då. Alltså han, mannen som investerade tidigt, 96 år gammal. Och så lämnade han en ansenlig aktieportfölj, stod det, till Ruth. Och sa att hon skulle göra vad du tycker är rätt med den. Berättade hon för New York Times. Och så det slutade alltså med att hon gav de här ungdomarna gratis utbildning i Bronx.
Jag undrar vad som hände sen. När hon skulle liksom, när hon gick ner från podiet. Tror du att de bara
Ja, men då kom han the dean genom jobbet och bara that's enough, back to class, fun is over. Kanske man kan ha en man. Det är många som har problem med att sova nu för tiden. Man scrollar så mycket nu. Ta in Jaron Jomer från Albert Einstein College i Bronx för att liksom kanske sammanfatta dagen lite bara.
Ta in hans energi. Det här så somnar du direkt.
Ja, jag somnar aldrig när jag ser i min split vision att Isabella Persson.
Isabella
Newsbill är här för att ge oss ett nyhetssvep. Det stämmer fortfarande, va?
Så är det.
Inget har ändrats där.
Nej.
Då slår vi om i tonen och så säger jag varsågod.
Tack. En massvält där nära i norra Gaza, det uppger FNs livsmedelsprogram WFP. En fjärdedel av Gazas befolkning ska vara ett steg från hungersnöd, och i norra Gaza är det 1 av 6 barn under 2 år som lider av akut hungersnöd. Det uppger flera FN-organ. Samtidigt är det nästan omöjligt att få in nödhjälp i området. Israeliska myndigheter stoppar leveranserna, och enligt WFP har ingen nödhjälp från någon hjälporganisation kommit fram sedan den 23 januari. Kriminalvården vill inleda en utredning för att se om det är möjligt att fler dömda brottslingar kan avtjäna sina straff utanför fängelserna. Det har tidigare rapporterats om platsbristen på fängelser och häkten. Fångarna blir allt fler, och det tros fortsätta växa när regeringen vill införa hårdare straff. Även om man redan har planer på att bygga ut, så tar ju det tid. Så man presenterar i den här rapporten från december flera möjliga åtgärder som man vill ska utredas då. Till exempel föreslår man en utökning av fotboja. Man skriver om hemarrest som ett alternativ till häktning, men också om nya typer av strafftidsförkortning för personer som anses ha låg risk att falla tillbaka i brottslighet. Den svenska landslagsspelaren Kristoffer Olsson vårdas i respirator på ett sjukhus i Danmark. Det meddelade hans klubb Midtjylland igår i ett uttalande. Det ska ha varit i förra veckan, den 20 februari, som Olsson förlorade medvetandet i sitt hem. Klubben skriver att han drabbats av en till synes akut sjukdom relaterad till hjärnan som inte ska ha orsakats av yttre faktorer. Och flera danska medicinska experter arbetar nu för att ställa en diagnos och för att kunna ge honom rätt behandling. 28-åriga Olsson kommer från Norrköping och har spelat 47 landskamper för svenska fotbollslandslaget, och hans plötsliga sjukdom har berört många inom fotbollsvärlden. Han är just nu omgiven av sin närmsta familj och av personal från hans klubb Midtjylland.
Tack för det, Isabella. Vi ska ta oss vidare in i svensk politik nu.
Det är ju alltid spännande.
Ja, det är det alltid.
Det är brett, så jag vill veta mer.
Ja, precis. Det är så jag gillar att sälja in saker. Mycket, mycket brett.
Svensk politik, var du på väg?
Ja. Tack Isabella.
Tack.
Just det, svensk politik alltså, eller som jag brukar kalla det. Om ni minns den gamla biten.
Var inte det första jag som poppade upp i min hjärna?
Nej, men situationen i nationen. Mm. Nej, Sverigedemokraten Richard Jomshof, ordförande i justitieutskottet. Han är väl i blåsväder igen, får man säga då. Utsatt för kritik från sina kritiker. Mm. Eftersom man tycker att Vänsterpartiets Daniel Riazat ska flytta från Sverige. Och det här har gjort folk rasande att han säger så. Har du sett något om detta, Fanny?
Jag har sett rubriker.
Mm.
Eller jag har sett typ folk som har printskrivit olika saker och lagt upp det på typ Twitter.
Ja, det är ju verkligen det stora trendämnet på Twitter senaste dygnet, kan man säga. Men också det stora ämnet i tykonomin överlag. Mm. Tyckartexterna och så vidare, ledarsidorna och så. Det som har hänt är då att Richard Jomshof var ute på X och twittrade, som man måste säga nu för tiden.
Det
är så konstigt att Riazat från Vänsterpartiet då ska flytta från Sverige, och att han är en skam för den iranska diasporan. Och Daniel Riazat då, han sitter för Vänsterpartiet i riksdagen, och han har i sin tur svarat då att han tycker att det är en skam att en sån person som Jomshof alltså sitter på den positionen, ordförande i justitieutskottet. Mm. Så där är liksom shots fired åt båda håll då, men förlåt. Många motståndare till Richard Jomshof har liksom kallat det här uttalandet om att Riazat ska åka hem för rasistiskt då. Mm. Det är liksom, för många har väl långa konnotationer när man säger till någon som har invandrat till Sverige att han ska flytta härifrån.
Ja, det får man väl säga.
Ja, det kan man förstå att många upplever det så i alla fall. Och anledningen till att Jomshof skrev det här då, som har fått så himla mycket uppmärksamhet, det är att Daniel Riazat gjorde en intervju 2015, det är snart 10 år sedan alltså, där han säger att han inte vill bo granne med SD-ledamoten Mattias Karlsson.
Okay.
Ja, i någon typ av liksom, jag tror det var någon typ av så här riksdagsbostäder liksom, att han typ inte ville bo nära honom eller bo bredvid honom då.
Nej.
Och det här har dykt upp igen eftersom att Mattias Karlsson själv postade eller liksom refererade till den här intervjun nyligen.
Han har suttit och googlat sig själv.
Kanske.
Den här gamla grejen ska vi kanske väcka liv.
Ja, det var med anledning av att Daniel Riazat öppnade för att kandidera till partiledare för Vänsterpartiet. Det här var typ för en vecka sedan. Att han sagt typ att så här, jag har inte uteslutit det. Liksom. Så då blev det en rubrik.
Plingade en klocka i Mattias Karlsson.
Daniel Riazat. Det var han som inte vill bo med mig. Bäst att liksom dra upp den gamla grejen igen. Mm. Och då såg väl Richard Jonsson det, antar jag, och ut den här tweeten då. Daniel Riazat ville flytta från Mattias Karlsson. Själv tycker jag att han borde flytta från Sverige.
Nivån. Ja. Det är ju liksom... Ja. Nej, men ja, jag ska inte betygsätta hans diss.
Nej, men det är i alla fall många som har reagerat. Oisin Cantwell till exempel på Aftonbladet. Det är många, men jag liksom väljer Oisin Cantwell nu som får liksom sammanfatta en bit av kritiken. Men han säger liksom, eller skriver, för en politiker i 7 av 8 riksdagspartier hade en öppen rasism av det här slaget lett till konsekvenser. Men för SD i allmänhet och Jomshof i synnerhet är det business as usual i det offentliga samtalet. Och han fortsätter då skriva att det liksom inte blir rubriker längre när Jomshof liksom varnar för de lömska muslimerna som är på väg att ta över Sverige och förvandla det till ett kalifat. Alltså så formulerar Oisin Cantwell då. Liksom han tar upp att Jomshof nyligen då har liksom frestats av tanken att förbjuda muslimska symboler och att han liksom mitt under NATO-processen hotat med, eller inte hotat med, men pratat om att så här, bränn 1000 koraner till då! Ja, om de nu inte vill det. Den grejen minns du.
Ja.
Och så vidare då. Och att det typ normaliseras alla de här grejerna han säger. Och att han tvekade att skriva den här texten och sin Cantwell själv då. Men han känner bara att man måste ändå så här gång på gång säga ifrån då, tycker Oisin Cantwell.
Han tycker inte man ska bli loj bara för att det händer i den tiden.
Precis, man får inte bli blasé inför det eftersom han tycker det här är helt för jäkligt. Det som Richard Jomshof säger då. Och... han undrar, vart är Ulf Kristersson? Vart är liksom den anständiga borgerligheten då? Mm. Som han säger, och avslutar med att det är Jomshof själv som är en skam för Sverige. Bara för att sammanfatta genom Oisin Cantwell lite av hur kritiken har låtit då.
Mm.
Det är inte, han är inte ensam om den, men det var han som fick stå som exempel nu då. Och samma tidning, Aftonbladet, alltså där Cantwell jobbar, de har försökt ställa frågor till Richard Jomshof.
Mm.
Och sökte upp honom då utanför justitieutskottets möte som de skulle ha igår.
Nej då.
Mm, men då var det ganska svårt att få ställa de här frågorna till Richard Jomshof. Han refererade bara till sin egen Twitter och till SDs pressavdelning.
Har du tid för några frågor? Jag undrar vad du anser om Riazats kritik.
Du får ta det med pressavdelningen.
Varför vill du inte svara på det? Det är du som har skrivit de här tweetsen.
Du får ta det med pressavdelningen. Jag har ingen som helst. Du kan läsa min senaste tweet förresten. Läs den så kan vi utgå från den.
Mm, han bara, läs min tweet.
Men alltså vad trött man blir på de här alltså det är ju väldigt vanligt nu för tiden att de inte vill prata om det de vill bara skriva det själva.
Ja,
sen vill de inte få några frågor.
Det är många som kommunicerar via Instagram och Twitter och så. Och typ att Aftonbladets reporter kanske är lite så, men du står ju här.
Ja, vad ska jag ringa pressavdelningen och be att få prata med dig?
Läs min Twitter.
Du står ju här.
Ja. Ja, sen får man väl säga då att det är ju ingen avtalad intervju utan de står ju utanför mötet och Aftonbladet skriver att Jomshof var först av ledamöterna dit 10 minuter innan mötet började men att han ändå inte ville svara på frågor då. Men Aftonbladet liksom försöker ju ändå igen då.
Men varför tycker du att han borde lämna Sverige?
Börja med min senaste tweet, det framgår väldigt tydligt där.
Ja, börja med min senaste tweet. Men då blir det ett problem då för mig, för jag vet ju inte exakt när han sa det här och vilken som är hans senaste tweet, för han twittrar ju ganska mycket. Så går jag in på hans Twitter och då ser jag typ så här, 2 bilder senaste 18 timmarna på olika tjejer från Israels militär som står och ser, ja men... Ja, som står och poserar framför en flagga typ. En israelisk flagga. Så här, är det dem han menar? Är det dem vi ska titta på? Nej, det är det nog inte. Det är nog det här pinnade tweeten han har. Alltså den är en sån här fastnålad. Gissar jag, men det här blir lite svårt eftersom han refererar till min senaste tweet.
Han fattar inte hur Twitter fungerar.
Det gör han nog, men där och då så stämmer det väl att det är den senaste. Men jag försöker bara liksom redovisa att det är svårt för mig att veta vilken som var den senaste tweeten där och då.
Ja.
Men jag misstänker att det är den då där han i en lång text, jag vet inte hur det funkar på X nu för tiden om man liksom vissa bara får skriva så där långt, för det är längre än den vanliga tweeten brukar vara i alla fall. Men där han i alla fall påpekar då vad han tycker är Riazats sunkiga beteende i riksdagen. Att han är oförskämd och aggressiv i sina påhopp och ja, det är lite så Det var du som började ungefär med att ha liksom en ton. Lite så. Sen tar han även upp lite fördolt men ändå tydligt det här med att Daniel Eliasson stod på Almedalen 2022 med en PKK-flagga. Alltså den terrorklassade organisationen av Sverige och EU, PKK då. Det har ju varit en, det var ju en grej, stor grej då liksom. Och det har varit något som följt med Vänsterpartiet en hel del senaste tiden då. Så det tar han upp så. Så det är liksom lite det ena och det andra i attackform mot Daniel Eliasson i den tweeten då. Men vad jag kan se så finns liksom inte svaret på Aftonbladets fråga i någon av de här tweetsen från senaste dygnet. Alltså varför han säger det här med att han ska flytta från Sverige.
De bara, fan! Precis. Du sa ju att du skulle stå på Twitter!
Ja, men då verkar det som att han har gått in på mötet Richard Jomshoff, men Aftonbladet har stått kvar utanför mötet och liksom gått in på Twitter och försökt hitta vad han menar. Och sen när han kommer ut så försöker de ställa fler frågor.
Ja, hej. Nu har jag läst dina uttalanden på Twitter och har några frågor.
Nej, men så här. Du ska få ett svar här nu. För det första, vill ni prata med mig så går ni till pressavdelningen. Det vet du. Uppskattar inte skjutjärnsjournalistik. Jag tycker det är ett ganska oseriöst sätt att jobba. Två, jag har inget mer att tillägga än det jag har lagt ut på plattformen X. Det framgår tydligt vad det här handlar om. Tre, ett tips i all vänlighet. Ni kan ju prata med Riasat själv om hans oförskämdheter och aggressiva beteende. Varför han inte vill ta politiska motståndare och kvinnor i hand. Det är väl en bra ingång från er sida. Det kan jag tycka. Nu tänker jag gå. Jag ska äta lunch och sen har jag möte. Tack.
Men varför vill du inte svara på frågan om varför du vill att han ska flytta från Sverige?
Och där går han iväg.
Ja, han sa ju det.
Mot lunch.
Jag ska gå och äta lunch.
Ja, men han svarar inte riktigt på den frågan då. Han ger sig på skjutjärnsjournalistiken. Tycker det är ett oseriöst sätt att jobba. Kan man fråga sig hur seriöst det är att bara liksom twittra och sen inte vilja prata om det.
Men... och sen bara säga, hör av dig till pressavdelningen så de kan säga nej.
Ja, men i alla fall då han refererar till X återigen och så tar han upp liksom så här, frågar Daniel Riasat då? Liksom om hans beteende. Fråga honom då om det. Men då har Aftonbladet försökt nå honom, men Vänsterpartiets pressavdelning har bett om att få återkomma. Däremot så har de pratat med V:s gruppledare Samuel González Westling. Och det nämnde ju Richard Jomshoff i det där klippet att Daniel Riasat liksom inte skulle vilja ta i hand med kvinnor.
Ja, det.
Och det har också blivit en sån där grej på Twitter som snurrar runt om. Men det säger Samuel González Westling som får uttala sig i Riasats ställe då, i den här artikeln, att det är bara hittepå, att det stämmer inte. Sen är det liksom så att Riasat ibland liksom inte har tagit i hand med sådana som han debatterat mot, men han säger också att det finns flera personer i riksdagen som inte skakar hand med varandra efter en debatt. Det är Daniel inte ensam om, säger gruppledaren för V då, eftersom att han inte uttalar sig
ingen
själv.
Ingen vill prata för sig själv.
Än så länge vad jag har sett då. Så ligger det till i det här bråket där Richard Jomshoff alltså anklagas för att vara liksom rasist eller göra ett rasistiskt uttalande. Han själv verkar inte tycka det är särskilt problematiskt då. Ulf Kristersson har heller inte uttalat sig. Daniel Eliasson själv har liksom uppmanat honom att typ ta avstånd i ett tidigare skede. Han har skrivit det liksom så här, hallå Ulf Kristersson.
På Twitter eller?
Ja, jag tror det var på Twitter. eller om det faktiskt var till Aftonbladet tidigare då. För att han har också riktat kritik mot Richard Jomshoff och sagt att det är liksom rasistiskt uttalande och sådär. Men i alla fall, för sen var det den andra grejen där med att ta i hand. Det blir liksom sådana back and forth hela tiden. Så Aftonbladet måste ju sitta liksom konstant bara, och bara fram och tillbaka.
Då? Är det här sant?
Ja, i alla fall den som de liksom fått uttalande från i regeringen då, en annan partiledare i regeringssamarbetet, Ebba Busch. Hon säger att hon liksom inte ställer sig bakom Jomshoffs uttalande men kallar hela grejen för ett rubrikspel som hon är ganska osugen på att bidra till. Samtidigt så slänger hon ändå en känga mot Riasat då och tar upp det här PKK-flaggorna grejen och säger att hon ser problem med flera personers agerande i den här soppan. Så hon
är som en mamma som bara, ja, du var dum. Men du var också dum faktiskt.
Precis. Nu sätter ni er och kollar på TV i tyst en stund.
Jag är inte så sugen på det här bråket.
Nej.
Kan du sluta?
Ja, kanske att det är en soppa. En rasistisk soppa tycker många om Jomshoffs kritiker då, som verkar ha fått nog av honom för länge sedan. Men Richard Jomshoff själv verkar inte tycka det är några konstigheter. Read my blog, alltså mikrobloggen Twitter.
Japp.
Mm-hmm. Nyhetsshowen 28 februari med Fanny Wijk och Kalle Berg, där vi nu ska prata då om den ryske regimkritiken Alexej Navalny som dog i en rysk straffkoloni för 2 veckor sen. Och sen dess har ju frågorna hopat sig, omständigheterna har varit oklara, det kommer rapporter som man försöker bekräfta, men det är inte helt lätt alla gånger då. Blev han mördad eller dog han en naturlig död? Varför fick hans mamma inte se kroppen förrän efter en vecka? Och var Navalny nära att bli fri precis innan sin död? Svåra frågor att besvara, men vi tänker ändå ge det ett försök, eller att tala om vad vi vet om det, i alla fall vad som går att säga, tillsammans med den gode vännen till programmet Andreas Granat, utrikesreporter på GP. God morgon Andreas.
God morgon, god morgon.
Ja, du sitter ju på utrikesredaktionen och följer detta. Det är liksom mycket nyheter varje dag som är mer eller mindre svårverifierade.
Ja, det kan man säga. Det är svårt att verifiera någonting egentligen av det som kommer. Men man får dra nytta av, det handlar ju mycket nu om det här senaste med, skulle han bli fri eller inte? Fanns det en plan för att utväxla honom mot Vadim Krasikov?
Ja, men ska vi ta det? Ta det från början. Vad är det man talar om då?
Jo, men Vadim Krasikov, han sitter dömd till fängelse i Tyskland för att han mördade en tjetjensk rebell där 2019 kanske.
En rysk medborgare är den här personen.
Han är rysk medborgare. Han är liksom knuten till FSB, den här underrättelsetjänsten i Ryssland. Och han fångades inför det här och fängslades, sitter livstids i fängelse nu i Tyskland. Och Putin har sagt att han vill ha tillbaka honom. I det här intervjun med Tucker Carlson till exempel, som var så uppmärksammad, så nämnde han inte hans namn i främst. Han sa att det satt en medborgare fängslad för ett år, men han hade varit patriotiskt motiverad, sa han. Och tyckte att vi är öppna för att snacka om honom liksom. Och det är ju det,
typ så, absolut, han mördade en person, men han var också patriotiskt motiverad.
Så kan man läsa det. Precis. Och det var ju en fnurra på tråden verkligen mellan Tyskland och Ryssland också. Och inte lätt att ha bra relationer efter det. I alla fall då, så sa en talesperson för hans antikorruptionsfond, eller hon som styr antikorruptionsfonden som Navalny har startat i Ryssland, gick ut i en YouTube-video för ett par dagar sedan och sa att det hade funnits samtal som var liksom i slutskedet om att faktiskt utväxla Navalny och 2 amerikanska medborgare. Då kan man tänka sig att det är Evan Gerkovich som den här Wall Street Journal journalisten som sitter fängslad.
Just det, han sitter kvar där, ja. Det är sådana grejer man har glömt. Ja.
Och en amerikansk marinsoldat, Scott Whelan, om jag inte minns hans namn helt fel, som också sitter sedan länge i Ryssland. Att de 2 skulle kunna ingå i det här också, mot att man får tillbaka honom.
Okay. Men det är en uppgift som kommer från Navalnys folk, så att säga, att det skulle ligga till så.
Ja, precis. Sen har tyska medier och då anger de källor inom västliga regeringskretsar. Det är väldigt svårt att veta vad det är exakt.
Ja.
Men har fått liknande uppgifter om att det fanns samtal. Liksom. Men Tyskland officiellt har aldrig kommenterat det här. Bara sagt, vi är medvetna om att det rapporteras, men vi har inget att säga om det här. Liksom.
Men är det en omständighet som man menar har en koppling till hans död då på något sätt? Eller hur får man till det? Eller är det bara en separat liksom, sammanträffande?
Nej, de hävdar att det hänger ihop. De säger själva att det är helt ologiskt, men Och det låter ju helt ologiskt.
Vi vet att det här låter helt ologiskt, men vi kommer säga det ändå.
Precis, och de menar då att Putin, han har nu på det här sättet fått bevisat för sig att okej, de är beredda att släppa den här killen under rätt omständigheter. Men jag vill absolut inte att Navalny ska vara fri. Liksom. Och enligt Navalnys allierade då, så ska han, och det här vet jag inte hur de kommer fram till riktigt, men ja, det är väl en kvalificerad gissning då, att han helt enkelt ska ha tänkt att ja, men då kan jag göra mig av med det här förhandlingskortet nu, och sen kan jag vid ett senare tillfälle kanske få hem honom ändå.
Ja, just det. Så förhandla menar om de som är kvar typ.
Ja, precis. Så menar de att det ska gå till. Ja. Kreml har ju bara förnekat all inblandning i dödsfallet och sådär, och tycker att anklagelserna som kommer mot dem är vulgära liksom. Men det kan man förvänta sig att de säger så i och för sig.
Ja, jo.
Paul Whelan hette den där soldaten.
Ja.
I alla fall då. Ja, så det är den biten då. Det har ju också då varit uppgifter som har kommit då om hur han faktiskt dog, Navalny. Det är en ukrainsk underrättelsechef som heter Kirilo Budanov som säger att han dog av en blodpropp, Navalny. Det vill säga någon slags naturlig död då. Vad baserar han det på?
Ja, det vet jag inte. Det är ju hans... Det vet man inte. De har väl såklart underrättelseuppgifter.
Mm. Han är trots allt underrättelsechef. Ja. Ja.
Man får ju anta att de har någon form av uppgifter. Men det är också den officiella... Dödsorsak som har rapporterats i ryska medier är just blodpropp.
Ja.
Och det kanske kan vara så, men det är ju väldigt svårt att säga. Man vet ju sen tidigare att ryska myndigheter och det Ryssland säger, det stämmer ju inte nödvändigtvis, utan lögnen är liksom ett politiskt verktyg där som är väldigt utbredd. men ja, det kan ju, de som säger att många lägger ju skulden på Putin ändå. Liksom, lite oavsett hur han dog, för att han kanske inte hade blivit vid så dålig hälsa som de har varnat länge om att han har varit vid dålig hälsa.
Mm.
Även om de som besökte honom några dagar innan sa att han såg frisk ut och sådär.
Mm.
Men hade han varit i det skicket han var i utan förgiftningen, utan att ha fängslats på väldigt, väldigt, väldigt svaga grunder.
Mm.
Nästan obefintliga grunder skulle man kunna säga. Och suttit så länge i isolation, alltså den behandlingen av honom som Putin och regimen har utsatt honom för, att den ändå har lett fram till det här. Liksom, att han hade inte dött annars.
Nej.
Det vet man ju inte heller då såklart, men det ligger ju nära till hands att säga att anklaga Putin för det här, såklart. Mm.
Men blir man inte, alltså just att det kom från en ukrainsk underrättelsetjänst, alltså hade det inte passat dem bättre att han inte dog en naturlig död?
Jo, det är klart. Och Zelensky har hela tiden varit ute och sagt att det här är på Putins händer. Liksom. Mm. Han har, vet inte om han har rakt ut och sagt att han mördade honom, men att det ligger på helt på hans ansvar.
Mm.
Och som jag var inne på, det här resonemanget om att de har drivit honom till den här punkten.
Att det kanske ändå är deras fel.
Ja, precis. Jag tror kanske inte att Zelensky måste backa från det. Och som sagt, jag vet inte, det är svårt att bedöma Budanovs information också.
Ja. Ja, det förstår man ju. Går det att säga någonting om vad man vet? Alltså omständigheterna runt dödsfallet?
Ja, det finns ju den officiella versionen att han ska ha varit ute på en promenad.
Ja.
Och då plötsligt blivit segnat väldigt dåligt, segnat ner och förlorat medvetandet. Och att han då ska ha avlidit. Och det som talar emot det, det finns... ryska medier framförallt som har intervjuat fångar som också sitter på samma fängelse. Den här polarvargen som det kallas, långt upp i norr, väldigt otillgängligt område. Bara att sättas där i sig är ju ett straff kan man säga, ett extra straff.
Att ja, man är så, det är inget välgörande spa direkt.
Nej, och det finns
kropp och själ.
Väldigt lite insyn också från offentligheten. Liksom. Men de fångarna då ska ha berättat att dagen innan det här officiella dödsdatumet så ska det ha varit väldigt mycket aktivitet, ovanlig aktivitet, och de sökte igenom celler och kom folk som inte brukar vara där, liksom, mycket trafik in och ut. Det är svårt att säga vad det skulle vara då, men det har ju fött spekulationer om att man kanske inte alls dog den dagen, han kanske dog tidigare, och att det här ska liksom ha ett samband med det här. Men det är svårt att slå fast någonting. Det bidrar ju bara till osäkerheten kring vad som faktiskt har hänt. Navalnys allierade säger ju att han blev mördad.
Får se om Tucker Carlson får en ny intervju och chansen att ställa honom mot väggen.
Jag ställer lite frågor också.
Ja. Precis, inte bara lyssna i 30 minuter. precis, men den här Navalnys kropp då, den ska ha hållits kvar av ryska myndigheter eller så för i 2 veckor. Går vad det talar om i början där,
från 8 dagar tror jag. Om dödsdatumet nu stämmer då.
Ja, just det. För det var ju också någonting som gav upphov till spekulationer, att så här, varför får ingen titta på kroppen, varför får det inte göras liksom någon sorts opartisk obduktion och sådär.
Precis, och Navalnys mamma ville ju ha kroppen såklart för att kunna begrava sin son och så vidare, men fick inte det under flera dagars tid. varför det är också svårt. Vissa har ju sagt att det skulle vara för att spåret av det här nervgiftet Novichok som han förgiftades med första gången.
Ja, i kalsongerna.
Ja, eller vad det nu var.
Ja, ja. Ja det, okay, det
kan... Vi vet inte, Kalle. Vi vet inte.
Ja, ja. Så var det säkert. Mm. Men att det då skulle ha, spåren skulle ha försvunnit.
Att det är därför man håller kroppen så att det ska kunna liksom försvinna då.
Ja, det här är ju en teori då. Mm. Så man får vara väldigt,
vi får ju undersöka det hela tiden liksom, att vi hela tiden, det är olika uppgifter, ja, från olika sidor av detta liksom.
Precis, utan tillgång till originaluppgifter eller så får man ju liksom redovisa det som sägs och försöka värdera det på något sätt. Men det är också svårt just det handlar om Ryssland, det som man tycker själv är logiskt och rimligt. De ser det på ett annat sätt ofta. Mm. Att de har en annan typ av logik kan man säga. Som till exempel bara kriget i Ukraina var ju många som trodde att nej, men vadå? Det är en alldeles för stor risk liksom. Mm. Men det var inte det. Det var precis den risken de var villiga att ta just då.
Ja, nej, men verkligen. Det trodde man ju inte liksom att de skulle göra. Det tog ju väldigt många på sängen.
Mm. Men det här med hans kropp, för hans mamma har ju fått kroppen nu då till slut. Och hon sa till ryska medier att ryska medier hade krävt att hans begravning skulle genomföras i hemlighet. För annars skulle de göra något med kroppen, menade hon. Mm. Vad var det?
Alltså de ville väl, enligt henne då, ha en hemlig begravning. Alltså hota med att han skulle begravas också på anstalten.
Mm.
Om man inte skrev under något dokument, vad det innehöll, det vet jag inte. Men återigen så är det svårt att säga, ja, vad de ska ha sagt. Men det är klart, givet att hon är Navalnys mamma och Navalny är liksom Putins största rival, eller var Putins enda rival kan man säga, så vill man väl kanske skrämma hans anhöriga också lite, för att de ska hålla låg profil liksom.
Det har också varit svårt för dem att hitta någon lokal ens för att hålla den här begravningen.
Precis. Själva begravningen kommer nog att ske i mindre skala. Men de ville ha en stor, vid sidan av begravningen, en sorts minnesceremoni som jag har förstått det. Och hans presstalesperson skrev på Twitter eller på X att vi har försökt i flera dagar nu att liksom ringa runt i alla stora begravningsbyråer och folk som äger stora lokaler och sådär. Men att vissa säger att det är fullbokat, andra säger rakt ut att nej, men vi har blivit tillsagda att inte jobba mer liksom, och drar öronen åt sig för att det är Navalny det handlar om. Så vad det blir av det här, de vill ju såklart att de som tyckte om och stödde Navalny ska få chansen att visa det liksom. Men vi har ju samtidigt sett, det har ju varit olika minnesplatser runt om i Ryssland där folk har kommit och lämnat blommor och hundratals personer har gripits i samband med det här. Så att den ryska staten slår in väldigt hårt på alla motståndsaktioner, även om det är en sån sak som att hedra minnet av Navalny då.
Mm. Hans advokat hade också blivit gripen men släppt igen. Det var något som kom nu bara gårdagskvällen.
Precis. Det var igår som det kom och han släpptes ganska snabbt. Enligt ryska myndigheter så var det grepsam för att han hade stört den offentliga ordningen. Vad det innebär, det är väl oklart fortfarande. Men det här är samma advokat som också reste med Navalnys mamma till den här straffkolonin för att hämta hans kropp liksom. Så det är en person som har figurerat i offentliga sammanhang runt Navalny.
Men det är alltså oklart då om det blir någon stor begravning eller minnesceremoni. Vi vet inte det i det här läget.
Precis, jag tror att Kreml vill ju inte att det ska bli någon stor offentlig liksom, procession eller ingen samlingsplats direkt. Och det var ju samma sak när Prigozjin dog, om jag minns han.
General, alltså
Wagner, chefen liksom, ja. Att då var det också så här, ja, men vi vill helst inte att det ska vara en stor begravning. Sen blev det en begravning med folk ändå liksom, och man vill inte ha någon vallfärdsplats riktigt.
Nej.
För motståndarna eller folk som har ställt sig upp mot regimen på olika sätt då.
Vad tänker du, alltså det är också återigen rätt svårt att svara på liksom, och särskilt nu när vi ska blicka lite framåt, men tror du liksom att man någonsin kommer få klarhet i alla omständigheterna kring Navalnys död?
Nej, det tror jag inte. Alltså det är väl i så fall om i en framtid liksom, när det kanske finns ett nytt styre i Ryssland, att man släpper på vissa dokument eller sådär. vi vet ju fortfarande knappt vad som hände med Raoul Wallenberg liksom.
Nej, precis.
Så det känns svårt i nuläget.
Mm. Vad tänkte jag på? Det är ju trots allt val i Ryssland snart. Det var väl ingen som trodde att Navalny skulle liksom vinna det valet, men sådär generellt situationen för oppositionen i Ryssland är väl inte särskilt munter, kan väl en lekman förstå.
Ja, nej, det här var nog ett väldigt hårt slag. Alltså, för det fanns ingen som kunde jämföras med Navalny när det gällde att stå upp mot Putin och locka ändå ett hyfsat antal människor till sin rörelse. Liksom. Mm. Och han fick ju mycket uppmärksamhet för sina korruptionsavslöjanden liksom, och att han drev med Putin väldigt mycket. Han använde humor som ett vapen för att trycka dit honom.
Mm.
Men nu, med det här så är väl känslan att av vem ska ställas upp nu? Liksom. Mm. Man ser vad som kan hända, och Navalny är inte den enda som varit oppositionell som sitter fängslad. Det sitter en intellektuell person som heter Vladimir Kara-Murza, mm, som också har förgiftats en gång och dömdes förra året, tror jag, till 25 års fängelse. Mm. Han är inte alls lika stort namn som Navalny, men har liksom arbetat hela tiden mot Putin.
Mm.
Så det blir ju ett meddelande också till alla att motstånd mot regimen, det straffas liksom.
Mm. Det säger Andreas Granat, vår kollega på utrikesredaktionen här på Göteborgs-Posten, där du kommer fortsätta uppdatera senaste nyheterna som kommer in angående detta och andra saker också naturligtvis. Andreas Granat, tusen tack för att du var med oss ännu en morgon.
Tack så mycket.
Nyhetsshowen säger hallå, hallå, och jag bara noterar att solen är ju på väg upp.
Solen, det är ju
helt
grått.
Ja, jag vet, jag tänkte ju säga det, att liksom, om det inte hade varit helt grått så hade den varit där. Det är ändå ett tecken på att det blir ljusare. Jag försöker bara liksom...
Sjukaste du har sagt för länge. Bara... Om det var sol idag, ja, så skulle den varit uppe nu, men ja, det är inte det, för det
precis,
regnar.
För det regnar, det är... Och jag menar bara att den har stigit upp liksom, att det inte är mörkt så tydligt på morgonen. Vi pratade redan lite om det igår, Fanny, håll med mig här nu. Om att det var lite vår i luften. Du var ju så himla glad igår.
Ja, det var innan jag förstod att det var pollen.
Ja, just det.
Nej,
ja,
men det är toppen. Det är mars, ja, om två
det dagar. Är helt okej. Okay. Det kunde varit värre. Så det är liksom vårt positiva budskap från nyhetsshowen idag.
Det kan ni tänka på.
Mm.
Men ni kan också tänka på att ni inte har tuberkulos.
Ja, just det.
Som jag ska prata om nu.
Låt
för
höra.
Det hade varit värre.
Det hade det sannolikt varit.
Om man inte har det. Jo, det är nämligen så att en anställd på Karolinska institutet har fått tuberkulos efter en läcka på deras säkerhetslaboratorium.
Där det bara läcker ut tuberkulos upp?
Nej.
Nej,
absolut inte.
Nej, bra, skönt.
Vill jag bara dementera. Utan jag ska berätta hur det gick till. Det är Dagens Nyheter som avslöjar detta nu, mm-hmm, i en artikel på morgonen. Och det rör sig då om säkerhetslaboratoriet BSL-3. Som det såklart heter.
Det gamla klassiska.
Ja, på Karolinska institutet i Solna då, och de hanterar ett stort antal farliga bakterier i forskningssyfte, bland annat den som orsakar tuberkulos då.
Mm.
Och vad kan du om tuberkulos, Kalle? Ringer det några klockor?
Lungor, lite kall med lungorna och hosta och andningen och sånt. Och...
Det stämmer, korrekt.
Man tänker kanske att den inte är supervanlig idag, men att den kanske är lite vanligare än vad man tror. Den finns i alla fall.
Den finns, så här var det, att under 1800-talet så låg den bakom nästan en fjärdedel av alla dödsfall i Europa. Men det är ett tag sedan ju.
Ja, men det är ju 1800-tals vibes liksom. Eller,
exakt.
Eller ännu äldre.
Exakt.
Det kom så fransmän och bodde på svenska slott och det var för kallt och så dog de i tuberkulos.
Exakt. Jag tänkte att det var då man var sjuk i det sist.
Ja.
Men det verkar verkligen inte stämma då.
När man hade gästrummet på Gripsholms slott.
Ja, exakt. Då kanske man fick det. Det tänkte jag. Men ja, efter 1800-talet så lyckades man också i Sverige då nästan bli av med tuberkulos på det sättet i alla fall, eftersom man har vaccin, antibiotika och andra saker man kan behandla det med.
Science.
Mm, så nu är den betydligt mindre vanlig i Sverige, men existerar alltså fortfarande. Och
då inte bara i olika labb på Karolinska.
Exakt, och det handlar alltså om, jag var tvungen att gå in på Folkhälsomyndigheten för att läsa lite mer. Och jag gick nästan vilse där i all information. Men kortfattat kan man säga så här, att det är fortfarande en av de mest spridda infektionssjukdomarna i världen. Och man räknar med att en tredjedel av jordens befolkning är bärare av tuberkulosbakterien.
Mm.
Och varje år så får 10 miljoner människor aktiv tuberkulos. Och en och en halv miljon av dem dör, mest i Afrika och Asien då. Och det här är att man kan ha tuberkulos på olika sätt. Man kan ha det latent hela livet. Man kan också ta det aktivt.
Alltså man kan gå och bära bakterien utan att det händer någonting egentligen då.
Precis, och därför är det väldigt, väldigt få som smittas i Sverige. Och de som gör det kanske inte är födda här, utan de är födda någon annanstans. Och sen kommer de hit och sen alltså, bär de på det från... ett annat land helt enkelt. Men då i november 2022 så inträffar den här då hittills okända incidenten som DN är väldigt tydliga med, eftersom det var de som avslöjade den nu då, på det här laboratoriet. Och det handlar då om att en flaska föll mot golvet. Gick sönder.
Gud vad det känns som att man skulle hitta på att man hade tuberkulos i en flaska.
Jag vet.
Tappa inte den flaskan.
Exakt. Ja. Den föll på något sätt. Oklart hur. Men det vi vet är att en doktorand som befann sig i lokalen torkade upp spillet från flaskan och sen anmäldes aldrig det.
Aj, aj, aj.
Ja, och den här doktoranden fick då 10 månader senare tuberkulos. Och då förstod inte smittskyddet eller Karolinska institutet hur det hade kunnat gå till, eftersom det inte då hade rapporterats.
Aj, aj, aj.
Inte bra va? Susanne Nylén som är prefekt på då institutionen för mikrobiologi, tumör och cellbiologi. Hon säger att det här är väldigt allvarligt. Vi har mycket rigorösa säkerhetsrutiner. Det ska inte kunna hända. Men även sånt som inte ska hända händer tyvärr ibland.
Okej, Tage som... Danielsson igen. Min gamla klassiska kommentar. Men,
Ja, men det hör man ju ibland. Och det är väl sant, antar jag.
Det låter liksom helt... eller så var helt absurt att torka upp tuberkulos.
Ja, men det är också typ, men det är ju så här, jag vet inte, det är också en doktorand som är där, kanske lite nervös, bara, jag måste torka upp det här. Och sen bara, jag säger inte till någon. Nej. Det här är ju ren spekulation från min sida då.
Ja, jag vet, men det låter ju som någon sån Mr. Bean-grej typ, att man liksom så torkar upp det och låtsas som ingenting.
Och sen bara, fan också.
Men det är som det avsnittet av Mr. Bean när han får tuberkulos och dör.
Ja, det kände avsnittet. Nej, men enligt Susanne Nylén så säger hon att det finns inga indikationer på att doktoranden medvetet ska ha smittat sig själv. Vilket, nej, jag vet inte, var det någon som trodde det? Men, utan att de då, det är en olycka säger de. De har anmält det till Arbetsmiljöverket och deras hypotes är att hen helt enkelt fick smittan på sig när hen torkar upp det här spillet. Och de har gjort en utredning som visar att det är därifrån den här smittan kommer.
Det känns så sjukt bara, är det liksom i vätskeform? Jag vet att du inte kan svara på det kanske, men liksom så här, man bara alltså, torkar spill. Upp det. Ett spill.
Ett spill eller
det känns eller som man vätska. Bara direkt hade velat ringa liksom, bara hej, du vet inte bara, nu vet jag inte om den här personen har gjort det, men liksom typ tagit en trasa typ och torkat upp det. Sprayat alltså, med desinfektionsmedel och bara...
Exakt, det är ju att det är exakt den bilden man får. Ja. Men det kanske bara är för att vi inte kan något om det här.
Det kan ju mycket väl vara så.
De kanske bara...
det stämmer ju, att vi inte kan någonting om det.
Det kan vi inte.
Nej, det är väl det vi kan slå fast.
Ja, det kan vi slå fast. Men Susanne Lindh då säger att... ja, för DN är så här... Hur kunde det ta 10 månader innan du upptäckte att det här hade hänt? Och då är hon så här... Ja, men man ska ju rapportera det. Och jag vet inte varför de inte har gjort det.
Nej.
Men vi vill att man gör det. Det är det jag kan säga om det här. Jag gör det. Och då undrar det igen, är det den drabbade doktoranden som har brustit? Taskigt.
Ja,
men... Och då säger hon, det vet jag inte. Jag vet inte det.
Nej, det är väl inte helt orimligt att frågan ställs, men nej, vi vet inte det.
Någonstans har det brustit, annars hade personen inte blivit smittad och mer än så kan jag inte säga, säger hon. Hon säger också att de inte vet om det var fler personer i lokalen när det här bakterierna spilldes ut.
Nej, just det.
Eftersom ingen har anmält. Det blir en cirkel där då.
Gud, det är så mycket, man spekulerar så himla mycket.
Exakt.
Alltså att man får upp liksom bilder av att tänk om de var fler. Och vad gjorde de där inne i så fall? Ja, vi kanske inte ska liksom löpa hela den tanken ut. Det är inte schysst.
Nej, men nu kanske folk undrar så här. Finns det någon chans att den här personen har liksom smittat massa andra människor? Och då säger Susanne Nylén, nej, för man smittar inte när man är aktivt sjuk.
Jaha.
Men innan det då, har ni smittspårat, undrar DN, och då säger hon, det vet inte jag, du får vända dig till smittskyddet med den frågan, och då gör de det, och då säger smittskyddet att de inte vill vara med på en intervju.
Nej.
Så vi vet inte heller det, och vi vet inte heller hur sjuk den här personen är, eller alltså hur det gick, men det är ju ett tag sedan.
2022 sa du?
Ja, så vi får ju anta att allt är bra
Med den personen. Ja.
Och att de ser över sina rutiner, va?
Vilken märklig historia.
Sånt här kan alltså ske, ja, i Sverige.
Och då
2022.
Var det då nyss den här nyheten med att KIs labb blev för varmt och man förlorade massa forskning.
Alltså det är typ min värsta nyhet.
Ja.
För att de var så ledsna.
Ja.
De forskarna. Och det kan man ju verkligen förstå. Att de bara, ja.
Jo tack, det kan man göra. Ja, lite dålig PR för KI just nu.
Ja, jag vet. Mm.
De gör säkert saker som är bra också. På. Men det här blev inte så bra.
Nej.
Ja, Willy Wonka känner du till?
Ja, det gör jag.
Och Kalle och chokladfabriken.
Ja, de har gjort en ny film.
Ja, men precis. Det är ju Timothy Charizard. Nej, Chalamet heter han.
Sluta kolla på så mycket på Pokémon.
Exakt. Nej, men Timothy Chalamet är det ju som spelar Willy Wonka i den här prequelen till Kalle och chokladfabriken.
Kommer absolut inte
till kultur, kolon, skymning. Nej, men jag vet inte. Det är för barn liksom. Så de tycker väl det är jättekul. Uppenbarligen gör de det för att den har varit en publiksuccé liksom, som familjefilm när Timothy Chalamet spelar då Willy Wonka och hur det går till när han öppnar den här chokladfabriken då. Som Kalle senare besöker. Men då försökte man liksom så här slå mynt av det här. Det händer ju att företag liksom hakar på populära trender och filmer och sådär och försöker liksom tjäna lite pengar där. Det är väl inget konstigt. Så
nej,
funkar världen.
Det har vi hört.
Men i Skottland så blev det inte så himla bra då när det utannonserades att det skulle ske en celebration of chocolate in all its delightful forms av ett skotskt företag då som heter House of Illuminati. Varför de heter så vet jag
där,
inte.
Redan där borde du ringa vissa klockor, va?
Ja, antingen, ja, jag vet inte, att de är så värsta konspirationsteoretikerna som också säljer choklad till barn. Jag vet inte.
Det här är fan värre än den här. Spillet, känner jag.
Ja, vad är det för gäng liksom? De sålde i alla fall biljetter för 35 pund stycket. Det är väl en 400 kronor eller något sånt där. Eller 350, jag har inte växelkursen i huvudet, förlåt. Men det är ganska mycket pengar i utbud. Get off the stage!
Hur kan du inte veta det?
Sluta prata.
Ja.
Och lovade en immersive experience. Jag läser på The Guardian om detta. Men det skulle liksom vara a grand old time. Det skulle vara toppen.
Ja.
Och det var också många som köpte biljetter. Och i eventet så lovade man då så här, gigantiska svampar. Candy canes, alltså polkagrisar, chokladfontäner och liksom så här visual effects och så här special audio, alltså att det skulle vara så berättat av dansande Oompa Loompa som var där liksom.
Oompa Loompa,
det blir idag, här får du
som en levande mardröm.
Ja, men så är väl lite Kalle chokladfabriken också. Ja, det är så här Tim Burton och Roald Dahl, de är ju psykfall på
riktigt sjuka gubbar faktiskt.
Men de är ju ändå lite så, det är ju ändå lite,
det är något som pågår där inne.
Lite skeva berättelser för barn. Men det är väl därför de har blivit så populära också. Ja, men det är ju lite så.
Absolut.
I alla fall då, så de lovade detta att det skulle bli kanon alltihop. Folk fick inre bilder att det skulle vara massa Oompa Loompa som man skulle åka liksom rutschkana ner i en chokladfontän ungefär, gissar jag. Har du sett någon av de här filmerna?
Ja.
Ja, det är
Tim
liksom
Burton-filmerna,
A Magical Wonderland då. Oh. Men du kanske anar åt vart det barkar nästan då.
Ja, jag har inte så högt förtroende för House of Illuminati av någon anledning.
Nej, det kanske du har med rätta ett så pass lågt förtroende. För när de kom dit då så möttes de av en stor lagerlokal då i ett industriområde. Det visade sig vara, man liksom knappar in den här adressen på GPSen och bara i Skottland bara, can this be right? Är det verkligen här typ så i Högsbo industriområde?
Ringens rave-lokal.
Jo, det ska vara här då. Så går de in i den här jättestora lagerlokalen och kommer in och möts då av en ganska underwhelming scene. Här kan du se några av ja, bilderna, vi får ju lägga upp det på vår Instagram då.
Det var det värsta jag sett i hela.
Ja, det är som en fire festival för barn.
Säger wow.
Det. Ja, men alltså det som man ser på bilderna, alltså det är väldigt glest mellan utsmyckningarna. Typ att vid ett tillfälle, de har liksom så här nålat fast typ ett tygstycke jacka med en bild från typ så här chokladfabriken. Vad? Från filmen. Mm. Det står liksom en sån framrullad platt-tv som på bilderna inte visar någonting, men jag vet inte, kanske ska visa filmen. Liksom en stor sån plastgummibjörn, inte jättestor. Kanske går midjehöjd på en vuxen människa.
Kanske till midjan, ja.
Ja, kan någon sån papier-maché klubba. Det ser jävligt, för att uttrycka det rakt och enkelt, fattigt ut.
Ja, det ser faktiskt ut som att man bara har ett barnkalas hemma och inte har orkat hela vägen.
Det är inte liksom rakt av Tim Burtons rekvisita från Kalle chokladfabriken som de har ställt ut där.
Nej.
Folk blir ju jätte besvikna. Och i Facebookgrupper så är det Furious Families, då skotska, som beskriver att deras barn hade börjat gråta när de kom dit då. Och fick se, de kallade det för en fars alltså, organiserat av cowboys. Ja, då menar de väl någon sorts lurendrejare då.
And not in a good way.
Nej, precis. Polisen i Skottland bekräftar att de har skickat liksom poliser till och med till den här platsen efter att folk har klagat och varit så ledsna. Och de har även The Guardian då pratat med en skådespelare som hade anställts av de här House of Illuminati då för att komma dit och spela. Jag vet inte om den skulle spela en Oompa Loompa eller någon annan liksom karaktär.
Men säkert Willy Wonka.
Ja, kanske Willy Wonka i alla fall. Så här. Men han berättar då att my heart sank looking around. It just felt sad because I was aware of how many kids were going to be coming through. Och han berättade att de hade fått instruktioner så här: we were told to hand the kids a couple of jelly beans and a quarter cup of lemonade at the end. Så att det var instruktionen. Så när de kom in senare om lite sådana här jelly beans så här, och så en kvarts glas med lemonad då.
Det säger ändå något att de inte ens fick ett helt glas.
Ja, ja, men han förstod ju direkt att så här, det här är inte vad jag signade upp för heller. Den här Paul Connell heter han, den här skådisen, att han fick liksom heller inget manus då till vad han skulle säga i den här. Och då hade de sagt så här att han skulle improvisera bara.
Va?
Han kan väl bara umpa lumpa dibbly bumpa lite grann. Och så är det väl bra så. House of Illuminati har bett om ursäkt. Det är ett seriösa företaget. De är apologize for customers for the very stressful and frustrating day de måste haft. Unfortunately, last minute we were let down in many areas of our event. Det verkar som de skyller på andra då, omständigheter. Men vi försökte vårt bästa för att liksom push through. Mm. Men nu inser vi att vi troligtvis borde ha ställt in det första vi gjorde under morgonen. För de ställde in efter några timmar, men då var ju folk redan på väg liksom, och de nådde typ inte ut med det budskapet av att allt hade gått åt helvete.
Och sen blev det en världsnyhet om hur dåliga de är.
Men de har i alla fall lovat att folk ska få pengarna tillbaka.
Ah, okay.
Vilket kan ta upp till 10 dagar. Så ring inte ner House of Illuminatis kundtjänst nu om de har en sån.
Kämpa.
Ja, vi alltså Emily skickade också en besynnerlig bild i chatten av vad som mötte dem. Alltså det, oj, här menar du är från det. Det är alltså en kvinna som ser inte jättepigg ut, som står i någon sorts rökmiljö. Alltså det ser ju, jag antar att det ska gestalta någon sorts chokladfabrikstämning, men det ser mer ut som att hon driver ett metaamfetaminlabb liksom. Hon ser...
Det är något med hennes simmiga blick också.
Ja, och så har hon en grön peruk, och den liksom laboratorieutrustningen hon har ser ju inte ut som något man gör choklad i.
Nej,
alltså det ser ut som
det är rätt från Breaking Bad.
Ja, Breaking Bad-husvagnen eller liksom K-is-tuberkuloslager möjligen liksom.
Ja, det skulle förklara varför de kunde tappa en spilla.
Ja,
ah, vilken fruktansvärd historia för alla barnen i Skottland.
Umpa lumpa dibbidi idag i Skottland blev det inte toppenbra.
Julnyheter.
Nu blir det julnyheter. Okej, då kör vi den. Julen. Långa ingen.
Ja.
Jag tror att jag vet det. Det är ju nyheter. Julens julnyheter. Vad
Det finns ett djur som är gulligare än alla andra djur.
Va?
Vill du gissa?
Oh, vad kan det vara för litet
aldrig
djur?
Visa, men nej. Du får gissa för det är kul.
Okej, men då är det ju inte. Då vart ska jag börja? Koala.
Ja, de är gulliga.
Ja, de är väl gulliga ändå.
Men det gulligaste djuret i hela världen, det är fjällräven.
Fjällräven.
Och nu ska jag visa en bild för att bevisa min tes. Ursäkta mig, men hur kan det här djuret leva?
Ja, nej, den är faktiskt någonting alldeles extra.
Rekommenderar alla att ta en paus och googla fjällräv.
Det är där de är så...
De är skulliga. Ja, i alla fall, nu...
Slut på djurnyheten.
Nu kanske jag har ingen igen. Nej, men det är så att en vit fjällräv, likt den jag precis visade dig en bild på, har rymt från Skånes djurpark. Och personalen fattar inte hur det kan gå till. De upptäckte det här på måndagsmorgonen ute i Hör på djurparken att den ettåriga fjällrävstiken Mei,
Mei.
M-E-I, ja. Var borta. Och de har letat och letat.
Det är en riktig sån flykten från hönsgården stämning.
Ja, de bara,
någon
var
det
mig?
Runt där.
Ja, de säger så här, det är ett mysterium för saketet i rävhängnet är intakt. Men en havsörn har cirkulerat vid djurparken i helgen. Och vi tror att det är örnen som har tagit räven och sen släppt eller tappat den. Säger Anna Bilomski som är zoolog på Skånes djurpark.
Uh-huh.
Hon,
Örnarnas Dagens Nyheter rapporterar. Örn tappade fjällräv.
Den bara, vad gott. Eller så räv. Och sen har den tappat den.
Vadå, det låter som en Disney-film. Typ. Att det,
visst gör
de
det.
De är in cahoots, den här örnen och
den
fjällräven.
Bara, hjälp! Rädda mig från den här djurparken. Nej, men de har SVT har pratat med en Anita Henord som bor i Stehag och var på väg till jobbet då och lyckades ta några bilder på räven så de vet liksom att den lever.
Ja, okej, okay, så de vet att den är lever och är utanför.
Ja, och det här var ungefär 5 kilometer från djurparken.
Men du, vad sa du att det var för örn? Förlåt.
En havsörn.
Havsörn. Hur,
de är jättestora.
Jag har sett dem på Naturhistoriska, men satan ändå.
Ja, men fjällräven är också väldigt liten.
Men hur liten är den liksom?
Alltså Anita säger det så här. Jag trodde att det var en liten hundvalp eller en mård. Den var väldigt söt.
Japp. Ja, okej okay då.
Och väldigt liten. Och den tittade på mig en stund och sen gick den iväg, säger Anita då. Så det kan vara helt enkelt så att den fick lift ut i friheten av en havsörn. Och det är i så fall otroligt mäktigt.
Går ju tyvärr inte att googla på fjällräv storlek. För då får jag bara upp 100 olika ryggsäckar och jackor.
De jävlarna!
Åh, sluta!
De har skickat ut i alla fall en patrull på 10 personer från djurparken då, som har letat efter räven. Och de har inte hittat den eftersom det verkar vara ganska långt bort redan då, från djurparken som den har tagit sig.
Ja.
Och nu är de så. Allmänheten, kan ni snälla rapportera in om ni ser något som ni tror är en jättegullig hundvalp eller mård, för då är det förmodligen vår fjällräv.
Ja.
Nej.
Också svårt, typ. Bara, här är den. Okej. Vi kommer.
Fångar ni
kan
inte?
Ni hålla den kvar där? Kan ni uppehålla den? Kan ni börja prata om...
Nej, men man tänker ju att de kanske är ganska svåra att alltså fånga in.
Det står att en hona kan vara 1,4 till 3,2 kilo. Jag vet inte om det framgick.
Nej, men här står det 46 till 67 centimeter lång.
Ja.
Ja, det är ju inte så stort.
Nej, det är inte så stort.
Om du tänker att en enorm jävla havsörn kommer och ska lyfta upp den i fluffet.
Ja, nej, men jag vet inte varför jag skulle ifrågasätta det från början. Jag har ju liksom inga kvalifikationer för att göra det.
De
men,
bara, vi tror att det var så här. Ja. Kalle Berg bara, nej, det tycker inte jag låter sannolikt.
Nej.
Jag har ingen annan förklaring heller, men ändå.
Ja.
Vi hoppas att mig klarar sig.
Jättesvårt att hitta den ändå, va?
Jag tror att det är...
För ett tappet gäng på en djurpark i Hör, liksom. De har inte alltid i världen.
Jag tror att de verkligen har alltid i världen. Vad fan gör de annars?
Ja, men jag vet inte. Kanske, de kanske skulle vifta bort olika havsörnar som är där och skäldjur.
Ja, jo, det är klart. De kanske borde tänka på det.
Ja, vi önskar dem lycka i alla fall.
Ja, det är vi.
En liten kort kommunmiss bara.
Jaså.
Det har blivit tokigt. Jag tar det med dig i Lindesberg. Mm-hmm. Ett misstag har skett som gjort att en biograf, alltså stadens biograf, man har en biograf i Lindesberg, och ett misstag har skett som gjort att den biografen har fått 700 miljoner kronor
de bara, i bidrag woohoo!
Från kommunen. Popcornregn!
Ja, det får man säga.
Ja, kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg, Thomas Klockars från Moderaterna, säger att felet har åtgärdats och att biografen istället kommer få 700 000 kronor som var det planerade.
Mm.
På något vis så har det tillkommit en nolla där då. Så jag föreställer mig att när de liksom loggade in på sin internetbank eller bara kollade kontot. Ja, 700 miljoner. Då bygger vi en biograf till. Nej, det är inte så lätt att se såna här små fel, säger Thomas Klockars. Men vi river upp det nu så vi får hoppas att ingen överklagar det. Och där hade väl historien kunnat ta slut, och det är den väl egentligen. De har rättat till det, det har blivit fel. Men Sveriges Radio, som rapporterade först om det här, P4 Örebro, de har ändå frågat biografens verksamhetsansvariga Sharon Almström vad de hade gjort om de fick 700 miljoner kronor till biografen.
Mm.
Vad tänker du dig?
Jag vet verkligen inte. Jag kan inte komma på en enda grej.
Kostnadsfri bio för skolelever och seniorer.
Det är fan tråkigare än den här andra gubben.
Och en splitter ny entré blev svaret.
Dröm stort.
Ja, Lindesberg.
Ny studie. Britterna har över 500 ord för att vara full.
Ah, de är man som, ja, verkligen. Det är som, det är väl någon sorts faktoid det där med att de på Grönland har så 1000 ord för snö.
Ja,
inte riktigt om det. Jag får det inte riktigt. Nej, jag får det någon liten sån. Nej, men exotisering av Grönland typ.
Det här verkar vara en färsk lingvistisk studie då,
mm-hmm,
som visar att det här stämmer, de olika 500 olika slanguttryck för att vara berusad. Och då kommer Danmarks Radio in, mm-hmm, och bara, vi vill också veta det här.
Ja.
Så de har gjort en inte så vetenskaplig undersökning då, där man bad deras lyssnare att skicka in förslag, och då fick de 900 ord.
För att vara full.
För att vara full. Mm. Och då har SVT Kulturnyheter gjort sitt arbete då och ringt Linnea Hanell, som är språkvårdare på Språkrådet, för att veta, vi då?
Ja.
Vi i Sverige.
Är vi också så här kul på fest?
Danmark, 900 ord. Britterna hade 500 ord. Vi har minst 100 ord, säger hon. Och då hon förklarade med att så här, bland företeelser som är vardagliga men lite känsliga, där brukar vi hitta på då slanguttryck och synonymer, för man vill inte säga jag var så jävla full i år, för att det låter fila.
Aspackad.
Ja,
på
det
kanelen.
Finns exakt. Ja. Det här är det hon säger, att man använder ofta såna, hon har ett
rund om fötterna.
Ja, hon har ett lite mer seriöst sätt att säga det på, men såna grejer som är så, ja, på att vara på.
Mm-hmm.
Alltså istället för på uttryck.
Vara
på
lyset.
Ja, hon säger att hon har hittat åtminstone 9 stycken sådana på svenska. Och det är ju inte så mycket. Men de kommer här då. På lyset.
Mm.
På pickalurven.
Visst. Det är inte ofta man säger det, men jag har ändå hört det, absolut.
På kanelen.
Ja.
På kamelen.
Okej. Okay,
har jag aldrig hört.
Nej, men det är väl bara någon som har sagt fel flera gånger.
Som har så fort.
Tror att det heter det.
Ja, just det.
Kamel och socker, säger den personen också. Ha på gröten.
På
kamelbullar och så vidare.
Kamel.
Ja. Ja. På örat, ja, vanligt, absolut.
På dojan.
Inte så vanligt.
På snusen.
Ja, hört, men...
På arslet.
Ja, men fair enough då.
Ja, jag har inte det. Och på sniskan.
Ja, det har jag inte riktigt hört om det liksom, men att man är på sniskan. Jo, kanske.
Jag tycker bara inte, alltså man får absolut inte säga på pickalurven. Nej. Om man är under 85.
Nej, då kan man börja säga.
Men på kamelen.
Jag har börjat säga att man var ganska berused.
Nej, Kalle!
Som berusad. Känn på det där lite. Berused.
Det är ett av de 500 orden som britterna använder.
Ja. Bruised.
Ja. Men så säger hon också att man kan vara lite kreativ och säga någonting nytt, som att vara på Tivoli.
Ja.
Men då kommer folk bara tro
det kan bli
att
missförstånd.
Man har varit på Tivoli.
Jag var på Tivoli med min pappa. Va? Du är bara 8 år. Ring SOS för fan.
Ett vanligt misstag som kommer ske nu i Sverige.
Jävlar vad jag och pappa var på Tivoli i helgen. Okej. Okay. That doesn't add up. Men för har de inte listat vad det heter i Danmark och
Nej,
England?
Nej, det är sjuka att de inte har det. De vet vad de har gjort.
Nej.
Den jävla SVT-kultur. Länka till den lingvistiska studien.
Nej!
Det orkar jag
sammanfatta
absolut.
Åt oss. Ja. Det känns som att det kan vara jättekul i Danmark. Att
jag
de
vet.
Har jätteroliga ord för det. De är ju skoj där borta ganska ofta.
Okej, okay, jag har lite ord här då. Nej, men jag kan inte ens säga de här.
Men du kan ju lite.
Vissen.
Där. Vissen.
Det är att de blinkar så här i deras grafik. Så jag måste också, jag känner mig full hela
tiden. Ja.
Ja, nu börjar de blanda in engelska ord. Ja.
Nej,
det här får
vi släpper det. Det
men,
återkommer.
Hoppas de har kul i Danmark i alla fall.
Det har de säkert. Kungsbacka stoppar tomater.
Vad har du gjort?
Du är i vägkanten så. Ni kan bli ketchup, säger jag. Ja. Nej, de stoppar tomater och gurka i bamba. Det var ett skämt det där med ketchup. Populära grönsaker som tomater, gurka och paprika skulle gå över en väg. Nej, men så står det försvinner från elevernas meny i Kungsbacka, i alla fall temporärt. Det här är något som man har gjort även i Göteborgs kommun tidigare, läser jag på gb.se, att man pausar de här grönsakerna för att minska klimatavtrycket.
Men barnen då?
Men barnen, de ska få äta säsongsbaserade grödor istället.
Åh, de bara, men då tog jag den här rödkålen då.
Ja,
det är inga
precis.
Problem.
Inte den goda tomaten, gurkan eller paprikan. Alltså det är väl ändå typ mina topp tre grönsaker.
Alltså om någon säger så här, tänk på grönsaker, då är det ju de man tänker på.
Ja, exakt.
Och en isbergssallad.
Tänk bort dem, för de finns inte längre. I alla fall inte halva året i Kungsbacka, alltså bamba.
Men de får la riva morot med apelsin på, som man fick när man var lite.
Ny åsikt just dropped i rummet. Jag är för, säger Emily.
Va?
Ja, de smakar ju inget på vintern ändå. Ja, god poäng. Om man inte så här importerar kanske då, det kanske inte smakar så bra då heller.
Det är ju det som de inte ska göra ju.
Nej.
Det är ju det som är grejen.
Nej, de kommer ha det på sommaren. Men de kommer göra vissa de ska jobba mer säsongsbetonat, säger Susanne Söderman, måltidsutvecklare på Kungsbacka.
Wow.
Måltidsinvecklare typ. Tar bort saker. Nej. Men hon lägger ju till då att de ska vara mer säsongsbetonade. Men det finns ändå vissa rätter som när det vankas dem liksom, då kommer man ändå liksom ha de här lite mer exklusiva grönsakerna då.
Tacos. Alltså,
ja.
Hamburgare.
Ja, du läste det rakt av. När det blir hamburgare och tacos, då kommer man ändå ha tomat, gurka.
Ja, och, det förstår jag.
Och paprika. Mm. Det kommer finnas till elevernas förfogande. Som Viktor Blomdahl uttrycker det, som har skrivit den här artikeln. Men då kan det vara så att det blir frysta paprika dock. För det tar hon upp här att paprika, tomaterna finns fortfarande inne i systemet, förskolorna har fortfarande gurka och paprika finns i fryst form, säger Susanne Söderman. Så kanske lite blä ändå. Men annars kommer man under liksom vinterhalvåret då, jag vet inte exakt när det är säsong för allting, det är inte, jag är inte expert på det, men att man kommer ha det som isbergssallad, pumpa, majs, broccoli och blomkål. Och det blir ju ingen riktig svennetacko av det du.
Nej, alltså.
Så då får man väl göra lite undantag. Här och där. Men det visar sig då att eleverna ändå har en annan eller två andra favoriter när det kommer till salladsbufféerna. För de är ute då Kungsbacka kommun liksom, och försöker samtala med eleverna och liksom vad de gillar och sådär. Och de har även noterat vad som går åt, vad de verkligen gillar i salladsbuffén. Och det är pizzasallad och morötter. Och det har vi fortfarande, säger de.
Ja, kol och morot, det är det de får äta.
Ja, lite skräll ändå att det är det de som verkligen går åt där. Men det kanske är att det är så dåliga tomater då, att de inte är goda. För jag liksom vill ju framhärda i det. Jag har sagt det många gånger, men att tomat, en riktigt bra tomat, det tar jag som ett äpple. Du vet, det går jag och bara biter.
Ja, men jag äter ju paprika som äpple.
Det rinner ner så här. Bara känna liksom livet i mig. Så gott är det med en riktigt bra tomat.
Ja.
Du skulle ju sett mig när jag var i Italien och liksom pratade om hur bra råvaror det är där.
Det är bra att jag inte såg det.
Nej, men du gör som en paprika.
Ja.
Tuffa tider för dig då ändå. Det är så dyrt.
Men jag gillar inte frukt.
Nej. Tips då, du kan göra det med fryst paprika. Det var väl det hele för det idag. Vi får väl se om vi publicerar några danska uttryck för att vara full på vår Instagram efter programmet.
Det hade varit kul om vi kunde publicera lite bilder från Willy Wonka-land.
Ja, det får vi väl göra.
Se om vi får tillstånd till det.
Det är liksom att jag har droppat en ny het lingvistisk studie. Jag tänker den mimen, du vet, när det sitter en kille med sådana... Ja. Skitsamma. Jag kanske gör den med istället för att
gör den,
berätta det. Jag tror inte det blir bra. Att berätta om det så här som jag ändå började. Ångra det. Ta tillbaka det. Stryk det ur era minnen. Ja. Och så fokuserar ni istället på det jag ska säga nu, nämligen vad vi har pratat om idag. Jag pratade om Richard Jomshofs tweet där han tyckte att Daniel Riazat från Vänsterpartiet skulle flytta från Sverige och rasistdebatt har utbrutit.
Japp. Jag pratade om spårvagnsolyckan i måndags. Lite uppföljning på det. Varför har vi inga bromsar? Automatbromsar till exempel. Och nej. Hur, vad händer med utredningen etc. Mm. Jag pratade också om att en doktorand på KI har fått tuberkulos efter att en flaska har föll mot golvet.
Just det.
Och spill torkades upp.
Mm. Och så hade vi Andreas Granat här också från utrikesredaktionen som hjälpte oss att reda i regimkritiken Alexej Navalnys död då. Väldigt mycket som är oklart kring hur han blev mördad. Blev han det? Nej, blodpropp säger andra. Och varför fick man inte se hans kropp på en vecka? Och var det så att han var nära på att bli fri precis innan han dog? Mm. Ja, det var några av de frågorna vi tog upp tillsammans med Andreas. Det var väl det hela för idag. Vi är tillbaka imorgon igen. Då kommer Gabriella Pichler.
Gud vad kul.
Som ju har regisserat den här Painkiller på SVT.
Ja.
Som både du och jag gillar.
Ett tips från oss.
Hej så länge, kolla på den så kan ni lyssna på Gabriella när hon är med imorgon. Ha det gött, hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.